Föreställ dig. Du vaknar upp en morgon. Allt är bra. Allt är egentligen bra. Du har ett jobb. Din familj är frisk och får dig att känna dig älskad. Du har vänner. Du är inte dödssjuk, inte vad du vet. Du är sådär att allt är ju bra. Men så en morgon. Du vaknar och tänker, jag bara inte orkar stiga upp. Jag vill inte stiga upp. Allt är meningslöst. Som att ditt liv är än inne på tilläggstid. Världen har sprungit ifrån dig. Du hade din chans, allt var möjligt. Men nu står domaren där ute på planen med visselpipan i munnen, beredd att blåsa av. Det enda som finns kvar är att dra täcke över huvudet och somna in.
Dokumenterat sänder. Vad gör livet värt att leva? En berättelse om att inte ge upp. Av Thomas Jansson. Med musik av Robert Kock.
Min vardag slogs i kras.
Plötsligt så är man tillbaka på noll igen. Och då får man ju också fundera liksom, att vad är vitsen med det här?
Jag blev änka när jag var 26.
Föräldrarna, barnen, blodiga, sönderslagna, döende.
I'm looking for a life. I just want to live.
Vad är sen meningen med livet när man inte har de närmaste där?
Livet var ett enda lidande.
Allt annat fortsätter att leva och gå vidare. Men
det värt att leva. Det som det var bra saker tidigare. Det är värt att leva.
Kanske inte det.
Det börjar alltid någonstans. Det kan vara en hur liten sak som helst. En första skuff som får dig i obalans. Och sen är du sårbar. Var börjar det? Världen omkring en som plötsligt känns så obekant. Eller känslan av att inte längre behövas. Det är svårt att sova. Vakna nätter gör tankarna lika mörka som vinterhimlen. Klockan går och jag får ingenting gjort. Jag lyckas inte ens somna. Och dagarna går. Livet är bara tidsfördriv. Ingenting som på riktigt betyder någonting. Om jag inte får någonting gjort annat än tv-serier, fotboll, dataspel, Facebook, irrande i butiker, trycka bubbelplast, tv-surfande, städa bordslådan för miljonte gången. Vad gör jag här om jag bara fördriver tid? Om det som är jag inte behövs längre? Varför skulle ens vänner bry sig? Varför skulle jag vara tillräckligt för min familj? Jag kan inte ligga här längre. Här är det allt för lätt att drunkna i sina tankar. Jag är ju inte ensam. Som tonåring tror man alltid att man är ensam i sitt utanförskap. Men nu borde jag veta bättre. Och världen är full av själar som har bestämt sig för att fortsätta. Hur trött utled man än är har många bestämt sig. Jag vill träffa människor som har upplevt tragedier. Jag vill höra dem berätta hur det har gjort och vad de tänker när de får frågan. Vad gör livet värt att leva? Kanske gör det mig klokare att lyssna på dem. Så jag promenerar in i ett höghus och ringer på hos mitt första besök. Där träffar jag kvinnan som plötsligt förlorar sin man åt en snabb skoningslös cancer.
Plötsligt så är man tillbaka på noll igen. Och då får man ju också fundera liksom, att vad är vitsen med det här?
Först var det brodern, sedan mannen. Men någonstans föddes väl en tanke att hitta en mening i att gå vidare.
Just när de här liksom processerna pågick, eller innan de ännu hade dött, så funderade man ju egentligen ingenting. Men sen efteråt, så nu har jag ju funderat jättemycket på det förstås. Och det kanske slår det mig nu, kanske beror det på att det är någon sån här sökande efter liksom någon förklaring eller någon mening. Jag tänker liksom det här varför. Men inte är det någon som säger varför. Och varför skulle någon svara på en sån fråga överhuvudtaget? Finns det något svar? Så att vad det var för mig, jag vet inte. Det finns liksom två alternativ. Att ge upp eller trava på. Och då tycker jag att det andra alternativet ändå är det vettigare. Det på något sätt skulle verka vara ett slöseri att bara liksom säga att nu får det vara. Och just också det här att stanna upp, och för det har jag liksom funderat på långt tidigare. Just det här att plötsligt så tänker man att man bara skjut. När man sitter i en telefonkö, vilket jag hatar, och det tror jag att de flesta gör. Och liksom att du är nu placerad i kö, du är nummer 45. Och så kommer det någon musik i öra. Jag menar, då känns det var hon ganska meningslöst. Sen igen om man tänker så här att du har haft upp balkongdörren och fåglar kom in flygande. Och så lyckas du faktiskt få i den och liksom slänga ut den igen så att den kan fortsätta flyga. Det känns ju ganska meningsfullt, tycker jag, på andra sidan. Det att man hör, ser, känner smaker, lukter, kan kommunicera med andra. Redan det är ju liksom en enorm rikedom, att vad man får uppleva, vad man får se. Och liksom, och tror jag kanske också förmågan att låta sig förvånas. Att det inte allt bara är, nå, det här kan vi nog få förut. För man vet aldrig. Jag börjar mer och mer fundera på det här med överraskningar. För det var ju också så, och det hänger ihop med de här dödsfallen, att när man har kommit till ett skede i livet, man tänker att nej, men nu är allting i ordning, liksom, vi bor här och vi hade ganska bra, och, eller vi hade mycket bra och så vidare. Och nu kommer det att liksom trava på så här tills man nu säger adjös. Men så blir det, plötsligt så är man tillbaka på noll igen och får liksom revidera allting. Och det är ju ganska konstigt. Och då får man ju också fundera liksom, att vad är vitsen med det här? Men det kanske inte är någon vits. Men det visar ju sig att livet söker sig vidare hela tiden. Alltså, om man tittar nu på någon grässtrå som tränger upp i asfalten, så liksom att det finns en sån här vilja någonstans som kanske är liksom universell. Så.
En park vid en havsstrand. En strålande sommardag. Här träffar jag kvinnan som i sina sista tonår inte längre ville.
Jag kände att livet var ett enda lidande. Det som ännu var bra saker tidigare, så allting blev, det hade inte som samma värde mer. Jag kunde inte sätta värde i det och känna att det var värt att leva för.
Och bestämma sig för att ta sitt liv.
Det var ju det största misslyckande jag har upplevt just då, att inte ens kunna ta sitt eget liv. Och jag fortsatte ju planera, vad gjorde jag fel, hur ska jag göra nästa gång för att lyckas.
Allt var ju bra, och ändå inte.
Jag tänkte, jag går i skolan, jag har en kärleksfull familj, jag har pojkvän som jag visst älskar mig, jag har katten, min syster var väldigt nära, jag hade bra vänner, alltså allting var egentligen perfekt. Men samtidigt så kände jag det där att jag är ledsen. Jag känner att jag duger inte, jag presterar inte tillräckligt bra i skolan, jag klarar inte av det. Jag känner mig värdelös, alltså att hur kan min familj och pojken, hur kan de älska mig, för jag är ju värdelös. Alltså den där negativa synen att jag klarar inte någonting, jag ser inte ut för någonting. Jag är bara ledsen, jag har ångest, jag vet inte varför alla gånger jag har ångest. Jag mår inte bra, att jag klarar inte av att njuta av det som jag skulle behöva få njuta av, som jag skulle vilja njuta av, men det är inte möjligt.
Men så var det någonting som förändrades.
Jag tror det var nog som känslor när jag fick tillbaka, sånt jag har njutit av förr att göra. Att jag började känna mig betydelsefull igen för personer i min närhet. Jag började känna en glädje av att göra saker. Och att alltså den där kärleken och glädjen som sen ännu några år senare blev som en riktig slags, jag kunde få sån där eufori. Alltså att jag riktigt som kände hur härligt det kan vara att leva. Jag gjorde faktiskt sånt jag tycker om, inte sånt jag inte tycker om. Jag började ha som en tillit till livet att det är någon mening med saker och ting. Allting kanske inte sker just då man önskar att det ska ske, men att det arbetar i bakgrunden för att det ska ske lite senare, sånt man vill göra och menar för att göra. Ja, alltså, jag tycker faktiskt det är något som kärleken. Den här kärleken jag får ha runt mig. De här människorna, jag har jättefina vänner och familj. Och... människor är bra. Ja, och naturen, alltså, ja, allt.
Att höra rösterna. En människa som inte alls skulle behöva finnas längre. Som bestämde sig för att ge upp. Och nu kan berätta om det vackra i världen. Det låter så självklart. Hennes röst så full av liv. Det låter så enkelt. Och ändå är det mycket enklare att fastna i sitt eget mörker. Jag minns en artikel jag läste i en svensk dagstidning. Den slog fast att över 1 miljon människor i Sverige säger sig sakna en nära vän. Och att begravningar utan en enda vän eller anhörig närvarande har nästan tredubblats på 10 år. Ensamhet som västvärldens nya cancer, lika dödlig. Och samtidigt, runt om mig på stan går världen vidare, fast jag har fastnat. Där, ute i café, har fullt med gäster, en varm sommardag. Och där, ett par mitt i en varm kyss. Så vackert det. Det är detsamma om mitt liv håller andan. Världen fortsätter ändå. Min hjärna blinkar röda varningssignaler. Så då kunde väl också alla trafikljus blinka rött. Aura O kunde tömmas. Domkyrkan slutade slå. Inga fler happy hours. Galna dagar. Reality shows och tv-soffar. Jag kan inte vara ensam om att tänka så. Jag tar tåget för att träffa en kvinna som bara var en flicka då det allra värsta hände.
Då jag var 14 år gammal åkte vi tillsammans med min familj till Thailand för att fira jul och nyår. Och vid annandag jul utlöstes en sån här kraftig jordbävning som ledde till en tsunami. Och jag hann ännu säga till min pappa att jag älskar honom och han svarade tillbaka att han älskar mig. Och så var vi plötsligt alla under vatten och den där vågen var så kraftig att vi inte orkade mer att hålla i varandras händer, så jag for iväg. Men jag minns då att jag tittade när jag var under vattnet, att jag tittade upp mot ytan och tänkte att det här är inte sättet som jag kommer att dö på.
Som var den enda i familjen som överlevde. Och fick leva i månader innan det sista beskedet kom att också stora bror hade dött.
Så levde jag faktiskt i en sån där drömvärld om att någon i alla fall skulle komma hem. Och när jag fick det där sista beskedet att han också har hittats, så var det ju som någonting skulle ha dött inom mig. Man frågar ju ofta sig att varför. Och varför har det här just hänt åt mig? Och varför har det hänt åt min familj? Jag har faktiskt skrivit dagbok i flera år efter. Vart jag har bland annat skrivit tankar och minnen och meddelanden åt min familj. Och då har jag faktiskt skrivit flera gånger att jag vill inte leva mera. Och att jag vill vara med min familj. Och jag tycker att det är så hemskt sorgligt att man har känt så där som 14-15 år gammal. Jag funderar ofta på att vad mina föräldrar skulle tycka om jag skulle göra något åt mig själv. Och innerst inne vet jag än idag att de bara skulle ha önskat mig väl och att jag skulle ha fortsatt med mitt liv helt normalt. Så att tanken av det så har nog fått mig att kämpa vidare. Och samtidigt så efter den här katastrofen så flyttade jag till mina morföräldrar och bo. Och min mormor sa ofta att om jag också skulle ha struckit med så skulle de inte vilja leva mera. Så inte skulle jag kunna göra det för dem. Inte att det var nu bara att försöka kämpa vidare. Nu var det ju hemskt att vara i skolan då, för att man träffades ofta med brorsan i korridorerna och så här. Och sen att se hans kompisar gå där. Och leva vidare sitt liv. Så det var ju jättetungt. Allt annat fortsätter att leva och gå vidare, men det kändes ibland som man själv trampar på ställe om man inte kommer någonstans. Och vad är sen meningen med livet när man inte har de närmaste där? Men jo, jag har tänkt många gånger att just på den frågan.
Har du kommit fram till något svar?
Vad som gör livet värt att leva? Ja, jag väntar nog ännu på att se att vad som egentligen är meningen med livet. Men nu för tillfället är det nog det att jag har fått ett stadigvarande jobb som jag är väldigt, väldigt glad över. Och sen då förstås att så småningom kunna bilda familj med min pojkvän och få leva lyckligt tillsammans. Och hoppas på att alla i närkretsen också får vara friska. Det vackra med livet är det att man får dela sin vardag tillsammans med någon man älskar. Och också att man har andra människor runt omkring sig som betyder väldigt mycket för en. Och speciellt nu efter att jag då har hittat min kära pojkvän, så att få berätta och öppna sig för en person som kan stödja och hjälpa en. Så det tycker jag är det jättefina med liv.
När människorna som står en allra närmast plötsligt är borta. Jag träffar mannen som först förlorar sitt lilla barn och sen...
Alltså det var precis så att vi hade börjat kunna återhämta oss så att säga och börja få vardagen att börja känna att börja återvända till normalt.
Sen avlider frun efter en oväntad stroke.
Min vardag slogs i kras. Den akuta krisen var en identitetskris. Liksom. Vem är jag nu? Att vad är det nu som säger att jag ska fortsätta att göra de saker jag brukar göra och inte göra de saker jag inte brukar göra när jag inte har någon blick att spegla mig i? Det var liksom den här känslan av fritt fall.
Men mitt i allt, hur obeskrivbar skönhet kan finnas så nära den väldiga sorgen?
Morgonnatten efter att Kika hade slutat andas, hon var ju då medvetslös en vecka ungefär efter den här stroken, så kom vi ut från sjukhuset och det var en sån här märklig varm sommarnatt, otroligt vacker. Det här var alltså mitt i natten vid 3-4 tiden eller någonting, och den där skönheten som slog mig, liksom den här kontrasten, komma ut från de kalla sjukhuskorridorerna ut i den här värmen som slår emot en, det är kanske den liksom starkaste skönhetsupplevelsen i mitt liv.
Och förstås den här frågan, inte varför det kunde ske, men var man kan hitta meningen igen.
Det finns bara två saker som gör livet värt att leva. Att engagera sig i viktiga saker och att engagera sig i långsiktiga relationer. Och jag tänker mig att när så att säga, de yttre formerna försvinner, liksom, är det som blir kvar. Vardagen är bra när den hjälper oss se det vackra. För att vi kan aldrig veta var vi hittar det. Det är ju det underbara med det här livet. Att vi kan bli överrumplade av skönhet och godhet och sanning när vi minst väntar det. Samtidigt så tror jag att vi kan leva på ett sånt, vårt liv på ett sånt sätt att vi är mer eller mindre öppna för den här skönheten. Gör vi fåfänga och njutning och status och makt är det viktiga i vårt liv, så kommer det att göra oss mera blinda för det vackra i livet. Jag minns att jag kunde bli ganska arg när människor kunde säga sådär i största välmening, men att oj, livet är så orättvist. Och jag var bara sådär att, men vänta nu, orättvisa är inte ett begrepp vi kan tillämpa på livet. Orättvisa använder för att beskriva samhällen och människors handlande, men livet är inte varken rättvist eller orättvist, det bara är. Det är inte så att säga att livet har inte en mening, men vi kan skapa mening i livet. Jag tror att det är ett genuint val hur vi kan se på verkligheten. Och på det sättet att jag idag vågar njuta av ganska triviala saker. Eftersom jag nu på något vis vet hur viktigt det här vardagliga vackra är, som oftast kan vara ganska trivialt, så tillåter jag mig nog liksom njuta av en dag när man faktiskt bara kan titta på en tv-serie också. Men kanske ändå att man helst tittar på det tillsammans med någon annan. Att det är jätteskönt att gå ut och gå längs med ån på kvällen. Men det jag tänker mig är att vi behöver bygga upp sociala sammanhang som är hoppfulla. För att en och en så klarar inte de flesta av oss att välja det där hoppet. Att bygger vi upp bättre relationer runt omkring oss, så kommer de att sprida det goda i världen, tror jag.
Det finns ett dåligt samvete också. Hur kan jag vara glad när jag ser alla bilder av elände? Små barn som bombas i ännu ett galet krig. Jättelika öra plast som seglar omkring i haven. Människor som flyr nöd och drunknar i ett ödsligt hav för att någon packat båten för full i jakt på mera pengar. Hur kan det finnas plats för glädje när sånt finns överallt? Då allt handlar om siffror och profit och algoritmer. Jag har inte rätt att vara glad. Och så dyker den där magiska åldersgränsen upp. 45-årsgränsen, som enligt Wikipedia innebär att medelåldern har börjat. Alla vill ha en 35-åring, skriver Svenska Dagbladet. Vid 40 är det slut, skriver Expressen. Efter 40 sjunker attraktiviteten på arbetsmarknaden och vid 45 kan du hälsa hem, skriver Dagens Nyheter. Antingen är du under 45 och intressant, eller så är du över 45 och bara fel. Alla som har fyllt 45 måste väl ha känt någonting just den dagen. Som ett steg du tar, och så är allt annorlunda. Som att, oj, där var djupa sidan i simhallen. Oj, nu står jag i kvicksand. Oj, nu hamnar jag i fängelse utan att passera gå. Du går och lägger dig som mitt inne i allting och vaknar som på månen. Och alla som ännu har en bit kvar, finns där en rädsla att man måste hinna med så mycket innan man fyller just 45. Annars är det för sent. Plötsligt är det för sent. Det skulle ju inte gå så här. Kartan du alltid följt och förstått så bra. Kartan över hur världen fungerar. Plötsligt går den inte längre att lita på. Allting är upp och ner. Fake news, stängda gränser, nynazism. Vi hade ju lärt oss. Aldrig mera krig, aldrig mera omänsklig ondska. Allt man kämpat för, demokrati, jämställdhet, social trygghet, skola för alla, trovärdig information. Så mycket som man hade uppnått. Kändes som att nu har vi uppnått det här och kan gå vidare för att uppnå något annat, slåss mot nästa form av ondska. Och plötsligt är det ingenting värt. Vad är det som händer? Vad får någon att säga att det är självklart att den och den och den ska ta flyget till Afghanistan där döden väntar bakom hörnet? Självklart att kvinnan inte ska få bestämma över sin kropp? Självklart att mannen inte får visa svaghet? Självklart att man ska skrika ut sitt hat mot främlingar och det man inte känner till? Så ful människan blir av hat. Så sorglig man blir av att se det. Hur kämpar man mot det? Ett café i centrum av en stad. Ännu en strålande sommardag. Bland människor och kråkor som lever som vilken dag som helst. Här träffar jag den unga kvinnan som med jämna mellanrum arbetar för Läkare utan gränser.
Jag har varit med Läkare utan gränser i Papua Nya Guinea i ett år. Sen har jag varit i Turkiet vid syriska gränsen. Och sen har jag också jobbat i Jordanien, igen på syriska gränsen men då den södra gränsen. Och ett år i Zimbabwe.
På flyktingläger och krigssjukhus där hon möter extremt lidande.
Jag skulle säga att det mest extrema var där på krigssjukhuset. För att då kunde det komma in en hel familj som hade satt sig för att äta middag när bomben slog i huset. Och då kom föräldrarna och barnen blodiga döende till sjukhuset och familjemedlemmarna vet inte vad som hände åt andra familjemedlemmarna. Så det är väldigt intensiva känslor och starka rädslor och panik och kaos.
Och det jag vill veta är hur de människor som hon har mött hittar kraft att gå vidare.
Jag kommer ihåg en kvinna, hon hade mist hela sin familj. Dessutom var vi tvungna att amputera ena benet och hon var väldigt deprimerad i långa perioder. Och jag minns en gång när jag talade med henne så sa hon att hon tyckte om att, eller tidigare i hennes hem i Syrien så hade hon tyckt om att jobba i trädgården och plantera blommor. Så vi köpte frön och plantor åt henne och små spadar när hon var fysiskt lite bättre skick. Vi hade en liten gård utanför sjukhuset och sa vi att vi skulle behöva hjälp med att plantera lite blommor, att skulle du kunna göra det? Och hon gjorde det och jag tror att det var det som fick den livsgnistan i henne igen. För att hon hade någonting att leva för, någonting som fick henne att stiga upp och vakna på morgonen för hon måste ta hand om sina blommor. Så jag tror att hennes lilla trädgård och hennes blommor räddade henne. Det har också tidigare erfarenheter en stor betydelse. Att om du har varit älskad och viktig för någon, viktigast för någon tidigare i livet, så du har den här kärleken och det värde inombords. Så jag tycker att för de människor verkar det vara lättare att hitta någon styrka och någon kraft att fortsätta gå vidare. När jag tänker på konkreta saker som vad fick livet värt att leva, det var väldigt varierande från den här kvinnan med blommorna till att jag vill få en asylplats i Jordanien, till att jag vill lära mig simma eller jag vill bli kosmetolog och sminka kvinnor. Jag vill studera, jag vill gifta mig. Ganska samma drömmar som vi har här. När jag har jobbat i icke-västerländska samhällen så det som jag var oförberedd på var den här krocken mellan det individualistiska och kollektivistiska. För att när man jobbar i kollektivistiska kulturer så märker man hur väldigt individualistisk vår kultur är. Så jag på senare tiden började märka värde i gemenskapen och att människor jobbar tillsammans på en djupare nivå. Att man finns till för varandra och man tänker inte bara på mig och mitt utan att man tänker på andra, man delar med sig och man skapar en gemenskap. Det ger väldigt mycket kraft och om man tänker helt på mental hälsa tycker jag personligen åtminstone att det har väldigt positiv effekt på min egen mental hälsa. Att allt centrerar inte kring mig och mina reaktioner och mina känslor och mina behov utan att det är vi. Det har jag ju sett i mitt yrkesliv i Finland också. Att det finns många människor som har ett bra jobb och bra hobby och en familj och bilen och regelbundna Mallorca-resor. Och ändå en stor känsla av att någonting är fel, någonting stämmer inte, jag lever inte ett sånt liv som jag vill och behöver leva och har massor med ångest och kanske depression också av det. Och jag tror att om man är väldigt individualistisk och vill göra allting själv och tänka på egna behov och gör saker enligt vad som är bäst för mig själv så blir man väldigt ensam. Och det är hemskt toxiskt för en människa. Så att dela med sig, vara till för andra, hjälpa andra, ha roligt med andra, gråta med andra, dela sitt liv med andra människor. Klyschigt. Har inte det här predikats redan i flera tusen år? Mm. Det är svårt för oss att inse fortfarande.
ett kvarter vidare längs en åstrand träffar jag mannen som har upplevt allt från andra sidan. Somalien som är född i Kenya men växte upp i Saudiarabien och som 18-åring insåg att livet han levde inte var ett liv värt att leva.
So I decided that I would raise some money and no matter what it takes. And you know, of course, if you like have what you call like gang ties or like you know, sometimes life puts you through a lot of situations which makes you do a lot of things that you don't want to do. I'm not looking for money. I'm not looking for sex life or lust or anything. I'm looking for a life. I just want to live. So
hur han sökte ett liv, kom till Finland utan familj och drömmen att kunna veta att han inte oväntat kommer att dödas av en kula.
I want to have that life where I can feel safe, where I sleep and I know when I woke up tomorrow I'm gonna be asleep here. I'm not gonna like suddenly get hit by a loose bullet, just a secure life where you know, you can plan what you're gonna do after 2 weeks or 3 weeks.
Bara att veta att du överlever är ett liv. Att överleva, att vara trygg, det vill han för sig och sin familj som fortfarande lever långt borta.
I want that life not just for me, especially my family, my mother and my brother and my baby sister. Because for example, in Saudi Arabia, we don't have those kind of things like what you call a park or the Arroyoki here, like where I can just grab my baby sister and say, hey, baby, let's go for a walk. Plus, you want to have a life of your own where you just fell in love. I haven't fell in love. Like, I'm 22 right now. I haven't fell in love yet. I didn't even have time for it. So I want to fell in love. I want to get my heart broke.
Tänk alla människor som har det, tryggheten, och ändå inte hittar meningen. Inte hittar glädjen i att kunna promenera runt ån. Så om han skulle träffa någon som har allt det och så mycket mer och ändå inte vill orka, vad skulle han säga åt den människan? Kanske titta inte efter det du inte har. Titta på det du har. Och du kommer att se att livet är bra.
I would have told him that the life worth living, because there is an old saying has been said by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is in order for you to appreciate life, you really don't have to look to what other people are richer than you or have better things than you to look up for them and see what they have. See for those people who are really unfortunate and they don't have the thing that you have. Always look for the people who are lower than you. You will find life far more better. And to me, in my own advice, I will tell him, like, look, life is beautiful. If you feeling bad and you go out for a walk and it doesn't work for you, you need to walk longer. Trust me. So what makes life beautiful is those people who really got your back. People, they are what makes life beautiful.
Och ta vara på människorna. Människor är det som kan göra livet så vackert. Många säger det.
As I told you, like, beautiful things is life, it's family. And now that Saudi Arabia, my brother got caught by the police and he transferred back to Somalia. And my mother and my baby sister are stuck in Saudi Arabia. So if we reunited in Finland, and I know I can take my baby sister to the park and have fun with her and just go for a walk and let her enjoy the weather, because the idea, like, just thinking about it, it makes me so happy. Just, you know, the idea of us being reunited. And I know my baby sister will go to the Bible college tomorrow. She's gonna go to Peruskoulu, Luki, or whatever. Like, the idea of me seeing her growing up in front of me, and I know that they are in safe, it makes me really excited. And I think that's kind of something that makes me anxious to see it. Because if I see that, and they came to Finland, if I apply the case for them, and it got succeeded, and they get accepted, you might heard of people kill themselves out of sadness, but I'm killing myself out of joy. I'm gonna be so, like, you know, I can't wait to do it. Like, I'm gonna do my best to have that.
Det kan vara tillräckligt. Att få förälska sig, att få sitt hjärta krossat, att få överleva, att få se sin lilla syster gå i skola och växa upp i trygghet. Andra kan dö av sorg, men han skulle dö av lycka om han fick se det. sökte sköna, bejakade vackra, se det du har, inte det du saknar, våga känna glädje, våga visa glädje, våga låta en annan människa komma nära, en annan kropp. Allt är möjligt. Fånga dagen. Fånga dagen. Fånga dagen. Fånga dagen. Fånga dagen. Men om det inte går, om allt du ser omkring dig är återvändsgränders mörker, ingen solsida att rymma till, fake news överallt, ondska som återvänder, krigens grymheter vi aldrig skulle glömma, plötsligt är det överallt igen, naturen som inte orkar med människan, snart är det överallt, hav av plast, vågor av hat, avfall överallt, smuts och hat och rädsla, och plötsligt bara finns det överallt. Jag bara längtar. Bilresor ut mot ingenstans och överallt. Vindrutan nervevad. Allt du har är tiden som står stilla. Låt tiden stå stilla. En kort stund. Bara lyssna. Tystnad fylld av liv. Känn efter. Det du älskar. Det du någon gång älskat. Det finns. En smekning, naken hud, kärlek. Den finns. Gräv i minne. Du har det inom dig. Det du någon gång älskat. Som musiken. Det kan vara musiken fylld av känslor, människor omkring dig, en gemenskap, musik som väcker känslor, väcker liv hos alla omkring dig. Så lätt det kan vara att le, så lätt det kan vara att skratta, lyckoskratt, glädjetårar, ibland så lätt. Känna kärlek överallt omkring dig, kärlek kan rädda liv. Se vad som händer. Ett vänligt ord, ett vänligt leende. Se vad som händer. Det godas kedjereaktioner. Så vacker världen kan vara. Så vacker människan kan vara. Ett skratt, en glädje gör människan så vacker. Våga vara glad. Våga vara idiotiskt glad. Våga leva. Våga stiga upp ur sängen. Våga möta världen. Våga stiga upp och säga: jag är inte fel. 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 Jag är inte fel.
Tjena! Patsupapa, patsupapa, papapa. Patsupapa. Med Arrobi in. Jag är sinne. Bra, jag är med farfar. I dom hem. In din kön granny. Granny ser bär på din granny.
Det kunde vara så enkelt. Så självklart. Att se ett litet barns förbehållslösa glädje. Glädjen i att få upptäcka världen. Hur världen är öppen och allt är möjligt. Allt är möjligt. Det kan vara förkrossande vemodigt att se vad man själv en gång har varit, en gång men inte längre. Men om man ens bara för en stund kunde låta sig omslutas av den där upptäcka glädjen, livsglädjen, tro på att världen kan vara vacker, bestämma sig för att våga tro på det och föra det vidare, som en sjömans skuld gör en tjänst och det enda du ber om i retur är att människan du hjälper ska hjälpa en annan människa i nöd. Det godas kedjereaktion. Du kan inte rädda världen, men en tillräckligt stark kedjereaktion kanske kan. Och kanske världen då kan rädda dig. Kanske är det bara idiotisk optimism. Men finns det något val om alternativet är mörker? Jag har en träff kvar. För mitt sista besök ringer jag på hos ett servicehem där jag ska träffa en kvinna som har levt ett långt liv. Redan nästan 100 år.
Hej Jördis, nu! Nu blir det intervju. Jag sa, nu blir det intervju.
Jag vill träffa en människa som har ett långt perspektiv på livet. Men som barn kunde njuta av väldigt bekanta saker.
Det var roligt att gå med morfar och fiska och lägga ut nät och sånt. Det var, och på kvällen, det var så lugnt och stilla. Så att...
Någon som har levt en helt annan ungdom, som upplevde ett krig just då livet som vuxen skulle börja.
Vi ungdomar, det fanns ingen dans eller sådär. Men vi började ha hänsyn på det. Vi blev ändå bara glada och lyckliga fast det var krig.
Som jag har sökt upp. Inte för att höra om tragedier hon upplevt. Men jag lär mig snabbt att alla har en eller annan sorg som man bär med sig.
Jag blev änka när jag var 26. Alla dagar var ljubliga. Men sen då råkade han ut för en traktorolycka. Så det var ju hemskt. Det bara lär sig framåt och försöka glömma, men man kan ju aldrig glömma. Än denna dag kan du någon gång söka bakåt hela tårar.
Och så frågar jag vad det är som får hennes dagar att kännas fina.
Det behövs inte så mycket för att vara lycklig och glad. Om jag stiger upp och jag känner mig frisk och kry. Och sen på kvällen så börjar jag tänka allt vad jag upplever och varit med om. Så då är jag nöjd och belåten. Och då kan jag också sova bra. Och kärlek till närmaste, det är stor betydelse. Man ska vara ärlig mot sina vänner. Och kyssa om varandra. Och inte bara se fel på varandra. Livet är värt att leva om man får vara frisk. Det är det viktigaste, anser jag.
Tack. Nu ska jag stiga upp och gå. Jag önskar dig allt gott.
Ja, tack tillsammans, hör du.
Kommenterat sände, vad gör livet värt att leva? En berättelse om att inte ge upp. Av Thomas Jansson med musik av Robert Kock. Tack till Janina Orlov, Alexandra Sippus, Andrea Eckstein, Patrik Hagman, Minja Westerlund, Hamada Ibrahim och Jördis Lang. Producent var Staffan von Martens.